Du lyssnar på Partners in True Crime med Maja och Amanda.
Partners in True Crime. Vi måste först utreda här nu, Amanda. Varför är du sen idag?
Jag tappade ju alltså min plånbok på bussen.
Hur tappar man sin plånbok på bussen?
Jag vet inte, för att man är tankspridd och sånt. Så ringde jag SL.
Du kom på det så... när du hade gått av då?
Ja, för då skulle jag köpa en cola typ. Mm. Och sen så bara, jag har tyvärr ingen plånbok. Men så fick jag swisha till henne i kassa. Alltså hon var supergullig, hon var jättesnäll. Hon bara, du kan swisha till mig, det är lugnt. Men sen så ringde jag SL och liksom, ja, berättade då att jag hade tappat bort den.
Det här är true crime right now.
Happening right
bara
now.
Bara i Partners in True Crime.
Ja. Men då angående det här att man bor på samma adress och att man är nära, så smsade min sambo och skrev: en gubbe har din plånbok.
Åke
har din plånbok. Ring honom så kan du bestämma tid. Och jag bara, va? Hur fan? Alltså, varför han,
Åke?
Hur har han hittat dig? För ja, det var precis. Inte min mobil att han så här kunde ringa senaste numret.
Tur att
numret.
Ni är skrivna på samma adress.
Men
och är så nära varandra.
Vi är ju då
är
skrivna
nu
på samma adress. Så då hade han alltså hittat mitt namn men inte mitt nummer och sett att jag och min sambo då är skrivna på samma adress. Och då kontaktat min sambo.
Det här är helt fantastiskt.
Så att det är ju han, min sambo, om jag blir mördad så kommer ju min sambo få skadestånd i alla fall. Ja. För vi står ju varandra så nära eftersom att vi bor på samma adress.
Det är tur det.
Ja, det är ju en, det är skönt att veta.
Oh, herregud. Plånboken är safe.
Ja,
kan fortsätta.
Den är hos Åke.
Vi kan fortsätta det här poddavsnittet nu.
Ja.
Tack Åke.
Tack och förlåt för utlägg.
Det här är en väldigt märklig kidnappning som ägde rum i Kalifornien.
Spännande. Första icke-mordet.
Det är inget mord, så ni kan vara lugna. Ja. Det här kan vara som en liten godnattsaga. Eller inte. För att det är ganska vidrigt.
Ja.
I alla fall så inträffade det här 23 mars 2015. 29-åriga Denise Huskins försvann under väldigt mystiska omständigheter från sitt hem. Mm-hmm. Och detaljerna kring själva försvinnandet var så märkliga att polisen misstänkte att pojkvännen Aaron Quinn ljög när han förklarade vad som hade hänt. Och då förklarade han så här, att han och Denise hade legat och sovit i sitt hus och då hade de vaknat av ett skarpt ljus mot ögonen. Och så förstod de att någon eller några hade brutit sig in. Då var det en svartklädd man som höll i någonting som såg ut som en pistol och riktade emot dem. Han sa att de skulle lägga sig ner på mage, satte på dem svartmålade simglasögon, band dem, satte på dem hörlurar. De fick sedan höra ett förinspelat meddelande som sa att de blev attackerade av en professionell grupp som var där för att samla in skulder.
Okej.
Okay. Hel mysko.
Weird.
Sen fick de veta att de skulle bli drogade. Schysst.
Ja, verkligen. Mm. Det är liksom, ja.
Och då skulle de få lite lugnande. De skulle få lite diazepam. Och om de inte samarbetade så skulle de bli skadade. Så de blev hotade med elchocker. Och att de skulle få sina ansikten avskurna.
Blä.
Så de låg där och kände hur deras blodtryck togs flera gånger. Och så fick de massa tabletter. Sen så skilde de paret åt. Så att de var i olika rum. Och det var en man som berättade då för Aaron att de redan visste alla hans lösenord, vilka bankkonton han hade och att de skulle kidnappa Denise och kräva $15,000 i lösensumma. Kidnapparna skulle ringa till honom, till Aaron alltså, och kommunicera med honom genom hans e-mail. Så han skulle ställa in allting som han hade planerat de närmsta 48 timmarna och vänta på fler instruktioner. Mm-hmm. Och om man kontaktade polisen så skulle Denise dö. Efter ett tag så däckade Aaron av de här tabletterna. Och när han vaknade några timmar senare, då hade kidnapparna tagit hans bil, hans laptop och åkt iväg då med Denise. Mm. Han hade då fått mail med instruktioner om att han skulle ta ut 8500 kronor från två olika konton.
Inte så mycket pengar, eller?
Eller nej, $8,500.
8000 spänn ska vi ha för Anna.
Precis. Och vänta på instruktioner. Och om någon frågade vad han skulle ha pengarna till skulle han säga att han skulle köpa en båt. Mm. Bara, okej. Okay. Aaron var ju livrädd att lämna huset överhuvudtaget. Men till slut så ringde han till polisen. Han anmälde Denise som kidnappad. Polisen kom till huset, sökte igenom det. De hittade bland annat en övervakningskamera som var fasttejpad på väggen. Röd så här, ja, typ silvertejp. Och svartmålade simglasögon. De noterade att det verkade vara väldigt nystödat där trots att det luktade jätteilla. Och så var sängkläderna borta. De sökte igenom närområdet och hittade ganska snabbt Aarons bil. Och lite mer röd silvertejp, men de hittade inte Denise. En av detektiverna sa att han trodde att Aaron hade dödat henne och sen hittat på hela historien. Så han hotade att han skulle måla ut Aaron som ett hemskt monster om han inte berättade sanningen. Så då blev det ett sånt här klassiskt förhör som var i flera timmar. Mm. Där de försökte få honom att erkänna att det var han som låg bakom det.
Tills man till slut bryter ihop liksom.
Ja. Mm. Han fick något slags sammanbrott i förhörsrummet. Men de fortsatte liksom aggressivt med förhöret. De gjorde även ett lungdetektortest. Och låtsades att han failade det. Mm. Och liksom, nu är det lika bra att du erkänner för att det gick inte med lungdetektortestet. Aaron blev ju då helt förstörd och han bad ju om att få sin telefon eftersom kidnapparna skulle höra av sig på telefonen. Men förhörsledarna, de hade satt den på flygplansläge och bara lagt iväg den liksom.
Så det känns ju dumt, alltså om nu det skulle vara så.
Ja, alltså det är livsfarligt. Det är livsfarligt. Så att han hade ju, han satt där i 18 timmar någonting.
Åh, herregud.
Erkände ingenting. Och sen när de var klara då märkte, då fick han kolla telefonen och då var det två samtal som han hade missat. Mm. Så då fick han ju ännu mer panik. Dagen efter, tisdag den 24 mars, då fick en tidning som heter San Francisco Chronicle ett mejl om att Denise skulle återlämnas dagen efter. Och för att de verkligen skulle förstå att det var på riktigt så hade de även skickat med en ljudfil. Och då är det Denise som berättar att det är hon, att hon har blivit kidnappad men att hon mår okej. Och sen så berättar hon om sin första konsert som hon gick på som var Blink 142.
Blink dåligt 182.
Val. 182?
Ja. Eller? Jo, nästan säker.
Ja, det var dåligt val i alla fall. Men
skatepunk.
De förstod i alla fall att det var hon. Eller de förstod.
Mm-hmm, det var liksom för att verifiera att det verkligen var hon liksom.
Precis. Men polisen gick inte på det här. Mm-hmm. Utan de trodde fortfarande att det var en bluff. Att hon hade hittat på det för att få uppmärksamhet. Och ytterligare en dag senare, på onsdagen, då fick Denise pappa ett samtal av Denise. Hon säger att hon lever och att hon är i närheten av mammans hus. Mm-hmm. Så konstigt, så han ringer polisen och mycket riktigt, där står hon. Och ser helt trasig ut och har för stora skor på sig. Mm. Och då berättar hon ungefär samma historia som Aaron berättat. Och även att hon har tvingats in i bakluckan på en bil. Sen blev hon insläpad i ett sovrum, fastbunden i en säng. Det var en man som sa att han hade tre kumpaner och att det egentligen var Aarons exfru som de skulle kidnappa. Och att det hade med exfruns familj att göra. Mm. Så enligt dem så hade de liksom tagit fel person.
Väldigt dålig research.
Ja, allting är så här.
Otroligt dålig research.
Men what? Sen så blev hon alltså drogad i 2 dagar. När de släppte av henne hade de satt tejp över ögonen på henne. Och hon blev alltså avsläppt i närheten av sin mammas hus. Så hon sprang dit, men mamman var inte hemma, så då gick hon till en granne och lånade telefonen och ringde till pappan. Mm. Och först så sa hon att hon inte behövde någon sjukvård överhuvudtaget och att hon inte hade blivit våldtagen. Hon sa bara att hon var livrädd för kidnapparna och vad de skulle göra mot henne och familjen, för de hade berättat att de visste var alla i hennes släkt bodde.
Men det var inte henne då, utan det var den här exfruns släkt, eller?
Nej, nu handlar det om hennes släkt då. Okay. Så att de kidnapparna måste ju under tiden då ha jag researchat Denise släkt.
Mm. Bara, vi tar den här istället.
Ja, så allting blev jättekonstigt för att de tog fel person liksom. Och polisen var ju på Denise då också såklart. Och hon blev erbjuden immunitet om hon angav Aaron. Vilket hon inte gjorde. Polisen ville inte alls höra någonting mer om den här kidnappningen. För att de bara, nej men det är lugn. Hela kidnappningen är en bluff. Kan ni lägga ner sig? Erkänn nu liksom att ni har hittat på det här för att ni skulle få pengar typ. Och det var till och med en presskonferens när polisen gick ut och sa att det finns inte några bevis på någonting som de har sagt att det har gått till så. Vilket jag kan tycka att det gjorde det ju. För alla de här tejpen, de här glasögonen, alltså det var ju massa grejer, kameran.
Men då tyckte man att det kunde han ha?
Ja, det kunde det Aaron ha liksom gjort sådär. Och så sa de även att de hade ju minsann använt dyrbart polisarbete där när de hade försökt lura alla. Och så sa de även att kolla på filmen Gone Girl så förstår ni utredningen. Jo, det är så stört. När polisen hade sagt det, då fick ju det här fallet namnet Gone Girl Kidnapping. Mm,
såklart.
Mm. Denise förhördes i 2 dagar. Till slut berättade hon att hon hade blivit våldtagen. Att våldtäkterna hade filmats och kidnapparen sa att det skulle användas emot henne om hon berättade. Vid ett av tillfällena så sa den här ena kidnapparen då att hans chef hade sagt till honom att våldta henne igen. Så att det blev bättre ljud på inspelningen. Och hon blev hotad då att hon inte skulle berätta det här och fick veta att kidnapparna var före detta militärer. Och de kunde göra både det ena och det andra med hela hennes släkt. Om hon sa något. När hon berättade det för polisen så varnade polisen Denise. De sa till henne att det är ett brott att ljuga.
Nämen.
När Denise till slut släpptes ut från förhören, då började det komma anonyma mejl till den här tidningen San Francisco Chronicle. I ett av dem så stod det att Denise hade blivit kidnappad av en grupp unga Ocean Eleven gentlemen som ville berätta sanningen. Och de krävde att polisen skulle sluta skuldbelägga offret.
Mm.
Och i och med det här så tyckte ju polisen att det var ytterligare liksom så här ett bevis på att det var fejk. För att de höll på att skicka en massa bluffmail. De kunde inte spåra mejlen. Det kom flera mejl. De skrev att de var 3 kumpaner som samarbetade. De hade börjat med det här för att de skulle samla in lösensummor. De hade som mål att kidnappa mer förmögna människor i framtiden. Men Denise blev som en form av träning inför kommande brott. Så. De skrev också att de var ledsna över hur Denise behandlades av media och att ingen trodde på henne. Och det här är så sjukt att de bryr sig.
Ja, för, liksom. Ja, men det,
det blir så kluvet. Alltså, polisen som uttalade sig på presskonferensen fick även ett mejl, ett privat mejl med hot om att han hade 24 timmar på sig att be om ursäkt till Denise och att orden vi hade fel skulle vara med.
Mm-hmm.
Det här hände ju inte.
No shit.
Och Denise och Aaron höll sig undan offentligheten i några månader under tiden som FBI undersökte fallet. Och 3 månader senare, den 5 juni 2015, så grips en inbrottstjuv i Kalifornien. En kidnappare väcker ett par genom att lysa en stark ficklampa i deras ögon och ber dem att lägga huvudet nedåt och följa hans instruktioner. Den här gången gick det inte som kidnapparen hade planerat. Paret lyckades ringa polis och dra av honom masken så han flydde från platsen. Han råkade tappa en telefon där. Thank God. Så då fick de ett namn. Matthew Miller. Matthew är en 38-årig före detta US Marine människa och även före detta advokat som hade fått sin licens indragen.
Ja, det var ju glädjande besked.
Mm-hmm. De hittade mängder av bevis när de sökte igenom hans hem. Bland annat Aarons dator, svartmålade simglasögon, inspelningen med Denise, GPS-adressen där Denise släpptes. Ja, det var liksom alla bevis man behöver någonsin.
Mm.
Så FBI uttalade sig sen 13 juli 2015 om att polisens uttalande tidigare kunde ha förstört hela utredningen.
Mm.
Och så bad FBI offren om ursäkt. Och Miller då, han sa att han led av en bipolär sjukdom sedan flera år tillbaka.
Mm, fast det är, man kan inte dra det kortet.
Nej.
Det är många med bipolär sjukdom som dödar absolut ingen person.
Ja, de flesta med bipolär sjukdom dödar ingen. Miller sa även att han hade problem med psykoser och att han hade utfört allting själv. Så att det var inga kumpaner, utan det var bara han. Han blev dömd till slut till 40 års fängelse. Paret stämde polisen 2016 och då fick de 2,5 miljoner dollar i skadestånd. De har fortfarande inte fått någon ursäkt, men de fick pengar.
Åh, vad vidrigt. Åh, jag har aldrig hört talas om det här.
Är det så äckligt. Och nu finns det en intervju från i år på ABC 2020 om ni söker på YouTube. För de har inte uttalat sig så mycket i media, men det är liksom en intervju från i år där de berättar allting. Och den är alltså så gripande. Så att ABC 2020 kan ni gå in och kolla på det här. Alltså Denise Huskins.
Men vad, det är så tråkigt att man hela tiden får liksom fler och fler bevis och anledningar att misstro rättssystem.
Ja, det är ju det läskiga. Läskigaste ever.
Jag orkar inte med det.
Och så be inte om ursäkt, utan skit i det.
Hur jävla svårt kan det vara?
Jag kan be om ursäkt. Förlåt, Denise och Aaron. Det här var ju så jävla kast.
För hur polisen behandlade er.
Ja.
Förlåt.
Förlåt. Vi ska ju ta upp fall som vi är besatta av. Fall som vi verkligen har grottat ner oss i. Och
ja, men under research har vi väl båda två kommit på att det finns så många sådana fall.
Ja, det finns ett gäng sådana fall.
Ja.
Så att vi kommer köra det i flera avsnitt.
Ja.
Och det kommer bli grymt.
Ja, så det är ett tema som kommer återkomma.
Mm, ett pågående tema kan man säga. Så att vi tänker att vi startar upp med ett fall den här veckan. Och jag har ingen aning om vad du ska berätta om.
Nej.
Och du har ingen aning om vad jag kommer att berätta om.
Det är mycket spännande
på alla nivåer.
Ja, samtliga nivåer.
Yes. Spännande. Och nu är jag så redo.
Då kör jag mitt fall som jag har varit besatt av.
Är du inte det längre?
Jo, det är jag. Men framförallt tills liksom domen kom. Men ja, i alla fall. Det här fallet, jag var hooked från liksom första artikeln jag läste. Och det fallet jag tänkte prata om är det som i media kommer att kallas för The Slenderman Stabbing. Och som alltid när det verkar, som det verkar när det handlar om mina fall, så vill jag utföra en liten varning.
Du kör de här hardcore, jag kör de här lite vidriga, mer mystiska.
Precis. Det här fallet handlar om barn, vanföreställningar och som man ju kan gissa av namnet stabbing, någon som blir knivhuggen.
Allt i ett.
Vi befinner oss i Wisconsin i USA och året är 2014. Morgan Geyser, Peyton Lautner, som också kallas för Bella, men jag kommer kalla henne Peyton så att det blir lätt att hålla reda på. Och Anissa Weyer är alla 12 år gamla. Man skulle kunna säga att det är Morgan som är spindeln i nätet i den här trion. För hon har känt Peyton sen förskolan och de har varit bästa kompisar sen de gick i fyran. Och Anissa då, det är en relativt ny vän till Morgan. De åker samma buss, går i samma klass tror jag, och har på så sätt lärt känna varandra och snabbt blivit nära vänner. Och det är hennes föräldrar väldigt glada över, eftersom att hon vanligtvis brukar ha ganska svårt för att skaffa kompisar.
Mm.
När Morgan fyller 12 så ska hon fira med en övernattningsfest, pyjamasparty. Och då är Anissa och Peyton bjudna. De planerar den här övernattningen i flera veckor. Och de ska bland annat åka inlines och spela spel och käka pizza och alla sådana andra mysiga grejer man gör på pyjamasport.
Mys, pys.
Verkligen. Och Peyton är superexalterad. Och hennes mamma beskriver hur hon hoppar upp och ner av förväntan. Bokstav, alltså verkligen så.
Mm.
Och hon får till slut gå dit lite tidigare än vad som var planerat. Och hon är överlycklig. Väl hemma hos Morgan så händer ingenting utöver det vanliga. De tre flickorna leker och skrattar och spelar spel på sina iPads och har en good time. Det är inget som vittnar om vad som senare kommer att hända. För just den här lilla övernattningen som Peyton varit så otroligt taggad inför kommer med största sannolikhet inte sluta riktigt som hon har tänkt sig.
Herregud.
Det är nämligen så att Morgan och Anissa planerar att mörda henne. Och har gjort det sen i december. Asså, och det är alltså maj nu. Mm. Yes.
12 år.
12 år gamla.
Ja. Yeah.
Från början var deras plan att de skulle döda Peyton på kvällen under den här övernattningen. Och sen täcka över henne för att se ut som att hon sov. Och sen sticka därifrån. Men när det kommer till kritan så börjar Morgan tveka och bestämmer sig för att hon vill ge Peyton en morgon till.
Schysst.
Bästa kompisen, jätteschysst.
BFF.
Yes. Så det här gänget vaknar efter övernattningen och käkar frukost. Och enligt Morgans mamma så beter de sig precis som vanligt. De skrattar och ja, men, har det bra liksom. Och efter frukosten så frågar de om de får gå till parken. Det får de och de ger sig iväg.
Mm.
Men vad varken Peyton eller mamma Morgan vet är att Morgan tar med sig en kökskniv som hon visar Anissa på väg till parken. För Morgans och Anissas nya plan är att döda Peyton i en toalettbyggnad som de vet finns där. Eftersom att det finns en golvbrunn som blodet kan rinna ner i.
Men vad är det?
Nej, väldigt grovt. Mm. De ska sen placera den döda Peyton på en toalett, låsa dörren och lämna platsen.
Mm.
När de är framme i parken så leker de en stund på lekparken som finns där. Och sen går de till toaletterna. Anissa berättar senare i förhör att hon inför mordet läst på nätet att det är lättare att döda en person som sover eller är medvetslös.
Mm.
Eftersom att om man ser personens ögon, då kan man se sig själv och man vill inte döda sig själv.
Mm.
Väl inne på den här toaletten då, så kan inte Morgan och Anissa komma överens om vem som ska hålla i kniven. Ingen av dem vill göra det.
Nej, men gör det inte
nej,
då.
Nej, det kan man ju spontant känna. Men de är fast beslutna att det ska ske. Liksom. Morgan börjar bli nervös och får någon slags sammanbrott här. Och säger att hon är för rädd för att göra det. Och Anissa får krama och lugna ner henne. Och en sak som jag inte fattat eller liksom lyckats reda på i det här är om Peyton är med dem på toaletten. För i så fall så måste hon ju se kniven och höra vad de säger.
Ja, de kan ju, annars har ju de liksom stått och pratat.
Ja, men precis. Och var är hon om hon inte är med dem? Eller varför skulle de ha gått in och inte
de
hon?
Bara,
liksom?
Vi går iväg ett tag.
Ja, eller så här, vi ska kissa kanske. Fast hon skulle ju vara där eftersom att hon skulle, ja. Jag fattar inte. Varför getter hon inte the fuck out of there?
Yeah.
Om hon ser att de har en kniv med sig typ. Så det, ja, det är lite oklart. Men de kan liksom inte komma överens om vem som ska göra det här. Och ingen gör det på toaletten. Och de lämnar den för att gå ut i parken igen.
Mm.
När Morgan och Anissa föreslår att de ska leka kurragömma svarar Peyton att hon inte vill. Men går till slut med på det när de säger att hon får välja nästa lek. Det är Morgan som ska börja leta och Anissa och Peyton ska gömma sig. Och nu är de alltså inne på plan C. Alltså den tredje planen.
Ja.
Och den går ut på att få in Peyton långt i skogen och knivhugga henne där. Helt enkelt.
Alltså så...
Anissa drar med sig Peyton djupare och djupare in i skogen. Och säger sen åt henne att lägga sig ner. Men Peyton vill inte. Då sätter sig Anissa på henne och Peyton säger att hon inte kan andas.
Fy.
I förhör så berättar Anissa att hon tänkte att om hon satt på Peyton då skulle det bli lättare för Morgan att hugga henne.
Alltså vad de ändå har planer.
Mm, det är ju det som är
uttänkta, äckliga
det väldigt
planer.
Speciella med det här fallet. Mm. När Morgan hittar Anissa och Peyton så är de fortfarande oense och diskussionen om vem som ska göra det, alltså knivhugga Peyton, fortsätter. Morgan ger kniven till Anissa och säger I can't do it, you know where all the soft spots are. Alltså du vet vad alla mjuka delar är.
Ja.
Men Anissa ger tillbaka kniven till Morgan och säger you do it, go ballistic, go crazy, make sure she's down.
Men
ja, det är så jävla jävla grovt. Morgan säger att hon inte kommer göra det förrän Anissa ger henne en signal. Och efter att ha tvekat en stund så säger Anissa now. Morgan säger don't be afraid, I'm only a little kitty cat.
Amen.
Sen sätter hon sig på Peytons ben, lutar sig fram och viskar i hennes öra att hon är ledsen. Och så knivhugger hon Peyton 19 gånger.
Men vad gör Peyton?
Peyton, hon skriker att hon hatar henne och att hon litar på henne. Och då blir de två förövarna oroliga att någon ska höra de här skriken.
Mm.
Så de säger åt Peyton att lägga sig ner så att hon inte ska förlora blod lika snabbt. Och sen försäkrar de henne om att de ska gå och hämta hjälp.
Amen.
Så de går därifrån och lämnar henne ensam i skogen. Men de har ju ingen som helst plan på att tillkalla någon hjälp. Så. Anissa berättar i förhör att hon hade splittrade känslor vid det här tillfället. Hon säger att den goda sidan av henne ville att Peyton skulle överleva medan den onda ville att hon skulle dö. Och Morgan berättar att hon inte kände någonting alls i princip.
Mm.
Och att hon tyckte det var konstigt att hon inte liksom kände någon ånger. Hon sa I didn't feel like anything. It was like air.
Men vad är det här för er? Jag förstår inte de här tjejerna.
Nej, vi får lite klarhet senare. Strax innan klockan 10 på morgonen tar polisen i Wisconsin emot ett larmsamtal. Och det är en man som berättar att han har hittat en 12-årig flicka vid vägkanten. Och att hon verkar ha blivit knivhuggen. Peyton har då alltså lyckats kräla sig fram genom skogen efter attacken fram till en väg. Och där har den här mannen av en slump gått förbi och sett henne. Hon tas naturligtvis omgående till sjukhus. Och läkare påbörjar projektet att rädda hennes liv. Den här operationen tar 6 timmar och en av läkarna berättar att ett av huggen nära hjärtat var bokstavligen en hårsmån, alltså a human hair, mindre än en millimeter från att ha tagit livet av henne. Liksom. Och eftersom att Peyton är vid medvetande när hon hittas så kan ju hon berätta om vad det är som har hänt och det drar igång ett sökningsarbete. Men det tar nästan 5 timmar innan Morgan och Anissa hittas gående längs en väg. Och när de senare får frågan om vart de var på väg så svarar de till Slenderman. Och nu kommer jag, här kan det behövas lite förkunskaper. Så jag kommer praktiskt nog ta upp lite fakta. Ifall det är någon som inte vet eller behöver friska upp minnet lite grann. Slenderman, det är en modern urban legend, eller vandringssägen, som föddes på internet, där den sedan dess minst sagt levt och frodats. Uppkomsten var i en fototävling 2009 på internetforumet Something Awful. Och tävlingen gick ut på att skapa en läskig paranormal bild med hjälp av Photoshop. Erik Knudsen, som gick under pseudonymen Victor Surge, bidrog med 2 bilder. Båda föreställande ett gäng barn. Där han sedan photoshoppat in en varelse. En lång och smal spöklik gestalt i svart kostym. Och han döpte den till The Slender Man. Och kompletterade sina verk med kusliga bildtexter. Mm. Och jag tänker att vi kan lägga upp de här bilderna på Instagram sen. Så man vet absolut. Vad det är. På alltså Instagram partners in understreck true crime.
Yes.
Så efter då att det här monstret bokstavligen var skapat så fanns det ingen hejd på det. Slenderman spred sig som en löpeld och blev många unga människors största skräck. Och han kom att bli en modern boogeyman.
Mm, det blev liksom, han fanns på riktigt.
Ja, det, ja, men verkligen så. Han har sedan syns till i bland annat flera olika spel, men framförallt så skrevs det mängder av creepypastor, alltså spökhistorier på nätet, om denne Slenderman. Och de här historierna handlar oftast om att Slenderman förföljer och kidnappar och traumatiserar barn på olika sätt.
Mm.
Så nu när vi har lite koll på Slenderman så återvänder vi till fallet. Morgan och Anissa tas en och en in på förhör och båda är liksom, de börjar prata direkt i princip. Och det de berättar är men nästan del samma historia. Och den kretsar kring Slenderman. Efter förhören vet man följande. Det är Anissa som introducerar fenomenet Slenderman för Morgan. Och Morgan berättar då att hon tror att hon har sett honom när hon var liten och att han även är återkommande i hennes drömmar. Anissa berättar för Morgan att Slenderman har så kallade proxies, eller typ tjänare på svenska. Och att Morgan sen en dag föreslagit att de skulle försöka bli det. Och hur skulle de då bli det? Jo, genom att döda Peyton.
Så sjukt.
Och detta som någon slags offerritual för att bevisa sig värdiga inför Slender. Morgan i sin tur säger att Anissa sagt att de var tvungna att göra det, annars skulle Slenderman mörda deras familjer. Men det verkar vara både rädsla och beundran som drivit flickorna till det här vansinnesdådet. För det de själva skulle få ut av att vara Slendermans tjänare, det är att man får leva på hans mansion, hans herrgård, där alla andra creepypastor, alltså spökhistorier från internet, bor. De lever och har en good time. Det är något sjukt kollektiv.
Vad är det för kollektiv? Vad är det för gård?
Jag vill gärna se
det. Varför vill man bo där?
Jag vill gärna göra fältstudier där. Så att om någon vet var det ligger, hit me
tell
up.
Us, ja. Please.
Och när man frågar flickorna om de verkligen har trott på Slenderman så svarar båda ja.
Yes, såklart.
Ja. När Morgan får frågan vad händer om Slenderman inte existerar, så kan hon liksom inte hantera det utan blir trotsig och säger att hon vet att det är sant.
Mm.
Och eftersom att man inte kan bevisa att det är osant så är det sant.
Det är så sjukt.
Ja.
Det står ju på internet.
Precis, ja, men lite så. Allt som står på internet är sant. Mindblowing. När det här fallet kommer ut i media så får det extremt mycket uppmärksamhet. Framförallt bland många föräldrar som får sig ett wake-up call. Och det utbryter ju en sorts moralpanik. Liksom. Föräldrar förfasas över vad deras barn egentligen har tillgång till på nätet och hur lite de vet om vad deras barn gör på nätet.
God morgon.
Verkligen så. Och många börjar föra dialoger med sina barn om just internetanvändande som man då inte har gjort innan. De spelar spel på den paddan.
Candy Crush
och vad heter det? Ja, nej, kan inga spel tyvärr. Snake kanske. Efter allt har liksom uppdagats och börjat skrivas om, så får både Morgan, Alissa och deras familjer tar emot extremt mycket hat. Det är som sagt mycket känslor i omlopp. Och det är bland annat många som insisterar på att de här tjejerna ska dömas som vuxna i rätten. Det är liksom en hjärtefråga för många. Det görs psykiatriska utredningar på både Anissa och Morgan. Och Anissa diagnostiseras med en schizotyp störning. Och för att förenkla det ganska mycket kan man säga att det är en light variant av schizofreni. Mm. Som jag snart kommer gå in lite mer på. Diagnosen innebär för hennes del bland annat att hon har vanföreställningar. Alltså att hon har svårt att skilja på verklighet och fantasi.
Mm.
Men hon har varken någon psykopatisk eller sociopatisk diagnos. Morgan i sin tur diagnostiseras med ospecificerad schizofreni och ODD. Eller trotssyndrom som det heter på svenska.
Mm.
ODD kännetecknas av ett mönster av negativistiska, fientliga och trotsiga beteenden.
Mm.
Och schizofreni då är en psykisk sjukdom som utmärks av att den sjuka har varaktiga defekter i sin uppfattningsförmåga så pass mycket att det räknas som psykoser. Symptom hos en person med obehandlad schizofreni är bland annat gravt avvikande tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. Och jag vill tillägga till protokollet att det finns många diagnoser inom schizofreni.
Ja, gud.
Med
hur många,
ja, men hur många som helst. Och det är liksom olikartade symptombilder och det är dessutom varierade från person till person.
Mm.
Och jag vill understryka att schizofreni i sig inte är en farlig sjukdom utan att de absolut flesta med diagnosen lever helt normala liv.
Mm.
Men i det här fallet så handlar det om obehandlad schizofreni hos en person som dessutom är ett barn. Det visar sig att Morgan har haft hallucinationer sedan 3 års ålder.
Oj.
Och i den enligt mig då helt fantastiska HBO-dokumentären Beware the Slender Man som gjordes om det här fallet.
Mm.
Så berättar hennes mamma om att hon försökt ta upp det med föräldrarna någon gång när hon var liten. Men att de liksom avfärdat det som mardrömmar. Alltså.
Mm.
Och i den här dokumentären då får man bland annat följa de här åtalade flickornas familjer. Och det är så jävla starkt och gripande. Har du sett den?
Ja.
Ja.
Ni måste se den. Ja,
den är otrolig verkligen.
Ligger den kvar på HBO, tror jag?
Det tror jag.
Ja.
De brukar vara, alltså för det är ju deras egen produktion. Ja, då brukar det. Den ligga kvar. Så in och se den.
Mm.
Man får också veta i den här dokumentären att Morgans pappa lever med schizofreni. Vilket är något som Morgan inte har vetat om. De har inte velat berätta det för
det henne. Det kan ju vara bra om man som förälder har en sjukdom. Att vara lite extra uppmärksam på då om barnen visar symptom.
Jag kommer till det.
Att,
för det, ja, jag kommer till det.
Eftersom det ofta är ärftligt.
Precis. Den här pappan då berättar väldigt öppensinnat om hur sjukdomen har påverkat honom. Ja, men till exempel hur han kan se att djävulen sitter i hans baksäte.
Just det.
Och att han vet ju att det inte är på riktigt, men han ser det ändå. Mm. Liksom.
Så obehagligt.
Ja, det är så, det är så, bara ryser av, det är så jävla sjukt. Han säger, you can like see it, but you know it's not real. Så det är så här, han har ju liksom...
som att leva i en mardröm.
Ja, men ja, verkligen. Exakt så. Fruktansvärt. Om jag får spåna lite fritt och komma med en fullkomligt oprofessionell teori.
Det får du.
Jag får det, för det är vår podd och vi bestämmer.
Yeah.
Nej, men så gissar jag, alltså just det här som du sa, att alltså, föräldrarna helt enkelt inte orkat med tanken. Och blundat inför möjligheten att deras barn skulle ha samma
diagnos som pappan.
Nej, men precis, för att det är bara men så här, leva i förnekelse och bara nej, det orkar jag inte med, så då är det inte så, typ.
Tyvärr funkar ju många människor på det sättet. Det är väl, i typ alla situationer.
Ja, men precis, det är väl ett oerhört mänskligt drag.
Låt oss sopa allting under mattan och låtsas att allt är underbart och fantastiskt.
Mm, och sen blir någon knivhuggen bara.
Nej, men ingen, det var
just det, var. Just det. Och när pappan berättar vidare om det här hatet som riktas mot familjen som jag nämnde tidigare.
Mm.
Men de har liksom fått telefonsamtal där personer har sagt att de hatar hans dotter och att både han och Morgan ska brinna i helvetet. Alltså det är riktiga sådana. Jag tänker att det är sådana no offense, kristna amerika, alltså sådana
Wisconsin.
Ja, men sådana riktigt galna
Christians.
Ja, men verkligen så.
Vi har inga fördomar.
Nej, nej, nej. Absolut inte. Och sen pratar han om att Morgan har varit vilse i sin diagnos. som ingen visste att hon hade. Och han är så jävla förkrossad över hur folk uttrycker sig om hans psykiskt sjuka dotter liksom. Och han berättar att Morgan älskade Peyton och att hon aldrig slutade göra det. Och att hon fortfarande pratar om henne som om de fortfarande vore vänner liksom.
Mm.
Det är så jävla sorgligt.
Ja. Det är verkligen, man får ont i hjärtat.
Mm. Den här rättsprocessen som såklart drar igång, drar ut på tiden. Och det är ju mycket på grund av fallets extremt unika karaktär. Mm. Och dess brutalitet i kombination med att de åtalade är barn. Och det som debatteras är ju huruvida de ska dömas som vuxna eller barn. Och det blir ju ganska stor skillnad på straffet då.
Ja.
För om de skulle dömas som vuxna så skulle det kunna resultera i 65 års fängelse. Mm. Medan en rättegång i den så kallade ungdomsdomstolen skulle kunna leda till att flickorna som längst hålls fängslade tills de fyller 25.
Ja, just det. Det är lite skillnad.
Ja. Det är ganska stor skillnad. Efter mycket om och men så meddelar domaren Michael Bowren i februari 2015 att flickorna kommer ställas till svars som vuxna.
Vad kluven man känner sig.
Ja, men jag vet. Det är därför jag har varit helt besatt av det här, för att det är så, ja men det är så jävla svårt, för man ena sekunden bara nej, fruktansvärt, de måste låsa in dem, och sen bara nej, de är sjuka barn, eller det är så här, jag vet inte, 12 och 50 gammal, alltså nej, men det är väldigt väldigt ambivalent inför det här.
Vad hände sen?
Jo, under domstolsförhandlingarna i augusti 2017 så erkänner sig Anissa skyldig till försök till dråp i utbyte mot att hon, ja men det är väl någon sån här plea deal, att hon ska få ett mildare straff.
Som vanligt i USA.
Ja, yeah. Men Morgan nekar till brott till en början och hänvisar till sin psykiska sjukdom, men i oktober 2017 så erkänner även hon sig skyldig för att få ett kortare straff. Alltså det är också en plidig grej. Så jävla skit. Rättegångarna påbörjas i slutet av 2017 och avslutas i början av 2018. Så det, alltså det, de kommer ju nu bara i år. Så jag har verkligen suttit sen 2014 och bara
snart
räknat ner dagarna typ.
Några år.
Räknat ner åren har jag gjort. Under rättegången så hänvisar försvararen till flickornas sjukdomsbilder och argumenterar för vård på psykiatrisk anstalt istället för fängelse. Bland annat säger Morgans försvarare att hon var ensam och deprimerad och att hon och Anissa tillsammans utvecklade ett syndrom som kallas shared delusional disorder. Alltså att de delade på samma psykos typ. Eller, ja,
de skapade sin egen vanföreställning.
Och som, men precis, som båda på. Trodde på. Och, ja. Men åklagaren däremot understryker att det här mordförsöket faktiskt var planerat. Och länge dessutom. Han undrar om nu flickorna varit så rädda för Slenderman. Hur kom det sig att de väntade månader och åter månader innan de ens försökte skrida till verket?
Bra fråga.
Ja, det är faktiskt en bra fråga. Han säger också att Morgan gjorde ett val och att hon därför ska hållas straffrättsligt ansvarig för det beslutet hon gjorde. Så domen då. Priset som Morgan och Anissa fick betala blev högt. Trots att båda led av varierande grader av schizofreni blev utfallet hårda straff. Anissa blev dömd till 25 år och Morgan till 40 år i sluten psykiatrisk vård. Men Peyton då?
Ja, Peyton.
Hallå? Mirakulöst nog så inte bara överlevde Peyton de här 19 knivhuggen utan klarade sig dessutom från allvarliga bestående fysiska men.
Helt otroligt.
Ja, det är så jävla sjukt.
Åh gud, alltså, så skönt.
Ja, men, nej, men alltså, det är ju verkligen...
Sa jag gud?
Ja, tack den. Hon är fri från fysiska men. Men givetvis så blev hon ju djupt traumatiserad av händelsen, som man ju blir. I flera månader efter attacken så sov hon med saxar i sängen. Och var liksom, ja, rädd hela tiden. När hon senare har fått frågan om hur hon överhuvudtaget klarade av att kravla sig igenom skogen efter 19 knivhugg, så svarar hon helt enkelt att hon ville leva. Det är också så jävla starkt.
Ja, det är, man, jag blir helt glad
för. Ja, men verkligen, det är ju verkligen så.
Vilken kämpa.
True survivor. Den biträdande advokaten och åklagaren i fallet, Kevin Osborne, gjorde ett uttalande som kan sammanfattas ungefär så här. Trots det Peyton har gått igenom så mår hon väldigt bra. Hon har rest sig efter det som hände. Hon gör bra ifrån sig i skolan, hon har vänner och är social. Och att det är tack vare henne själv och hennes föräldrar som hon mår så pass bra som hon gör idag. Så det är första gången något av mina fall slutar ändå på en happy note.
Ja, underbart.
För hon lever.
Så skönt att höra.
Och frodas och verkar må bra efter omständigheterna.
Hoppas verkligen att hon får ett helt fantastiskt liv.
Gud ja.
She is so worth it.
Ja. Mest av alla i hela världen önskar jag henne det. Ja, så det var The Slender Man Stabbing.
Och ett lyckligt slut.
Ja.
Tack. Det var nästan allt.
Ja, men lite updates.
Det behöver vi alltid ha.
Behöver vi då. Ja, men vi kan väl börja med Kimball. Och att Peter Madsen fick livstid.
Yay!
Alltså, faith in humanity. Ja. Lite restored ändå.
Äntligen lite justice för Kimball.
Ja. Men ja, de överklagade ju redan samma dag som domen kom.
Ja.
Och det jag undrar nu, hur i helvete ska man orka med ännu mer Madsen?
Nej, jag är så trött på honom nu. Så att jag vill bara att vi stänger dörren och skiter i honom. Så kan han ruttna. Hej då.
Det tycker jag med. Ni kan skriva till oss på Instagram om ni har några strategier på hur man
hur vi blir av med hans ansikte från näthinnan.
Ja, och namn. Och, men,
vi raderar honom.
Det om det. Ja, nu är han raderad. Det om det.
Barnläkaren. Den jäveln. Efter en mindre sinnesundersökning så visade det sig att mannen bedömts lite av en allvarlig psykisk störning. För närvarande så har mannen 2 försvarsadvokater och nekar till brott.
Snark.
Mannen har alltså jobbat som läkare på flera platser i landet, undersökt tusentals barn. Det är över 2000 sjukjournaler som ska granskas. Därför tror jag att det kommer skjutas upp ännu längre. Han misstänks för att ha utfört omotiverade kroppsundersökningar. Och också för att ha dokumenterat barn i sexuellt syfte.
Hej då.
Golden State Killer.
Yes!
Man har varit i lite extas då.
Hur sjukt är det här?
Polisen har letat efter den här jäveln i över 40 år.
Men det är så stört, det är så jävla sjukt.
Och så var han precis
han var där hela tiden.
Ja, det går inte att beskriva med ord, men
nu är Golden State Killer bakom lås och bom.
Och det är med glädje som vi säger hej då idag.
Ja, hej då.
Vi är så glada, även om vi verkar arga.
Lite trötta men glada.
Arg, trött,
och lite
glada.
Arga. Ja.
Hör jättegärna av er till oss.
Ja.
På Instagram finns vi.
Ja, där finns vi.
Partners_truecrime.
Jaja.
Där kan ni skriva till oss och tipsa om fall som ni tycker att vi ska ta upp. Ni kan även mejla oss
på partnersintruecrime@gmail.com.
Jaja.
Jaja.
Vi hörs puss nästa vecka.
Puss och kram. Hej då. Oh, make me over. Partners in True Crime.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.